Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Och Jesus talar nu till sina lärjungar. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Saliga är ni som hungrar nu, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er tröst. Ve er som är mätta nu, ni kommer att hungra. Ve er som skrattar nu, ni kommer att sörja och gråta. Ve er, när alla människor talar väl om er, för på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Men till er som lyssnar säger jag: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också den andra kinden till. Om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig. Om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn. För han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, som ni hör så har vi en lång predikotext idag. Och Jesus vänder sig här till sina lärjungar med undervisningen. Han hade just utvalt de 12 apostlarna. Han hade kallat dem. De hade ännu inte kommit igång med sin kallelse, med sin tjänst. De hade inte kommit igång med att vara människofiskare. Och redan från början så fäste Jesus deras blick och fokus vid det himmelska målet, så att de inte tappar fart eller går vilse. Det är ju lätt hänt att det blir så om vi börjar sträva efter samma livsmål, samma saker som människor som saknar evighetsperspektiv. Jesus talar till sina lärjungar, till sina apostlar, men samma sak gäller naturligtvis oss. Och när lärjungarna satte sitt uppdrag, sin tjänst, främst i sitt liv, så kunde de inte räkna med att bli väl mottagna av alla. Deras uppdrag var ju att lära folk allt som de hade hört från Jesus. Och till det hör ju först och främst, som en sammanfattning, det Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Men att säga det till människor, så är det. Det provocerar ju. För människor vill höra att deras livsstil är den rätta. Deras värderingar är de rätta. Deras tankesätt är det rätta. Det är sanningen. Och de tål inte att höra att de behöver en frälsare. De klarar sig inte själva. De är helt beroende av frälsaren. Och därför kommer det en motreaktion. Hån, förolämpningar, smutskastning. Jesus förbereder lärjungarna på det, och det här är ju tidlösa reaktioner som kommer oavsett i vilket samhälle vi lever i vilken tid vi lever i, oavsett om samhället är medeltida eller modernt, oavsett om samhället är tolerant eller intolerant. Och det här är något som vi också kan vänta när vi utför vårt uppdrag att vittna om Guds väldiga gärningar. Och Jesus, han ger oss uthållighet, han ger oss mod, kraft till det genom att ställa framför oss Faderns barmhärtighet och godhet. Och vi ska härma honom. Vi ska inte ge igen med samma mynt när det drabbar oss, utan vi ska göra gott mot alla, oavsett hur de behandlar oss. Vi ska göra gott mot alla. I Lukas 4 kapitel så får vi veta att Jesus gick till synagogan på sabbaten. Och det var något som han brukade göra. Och det här var ju också något som lärjungarna brukade göra. De var vana vid det, i alla fall de flesta av dem. De var vana vid det ända från sin ungdom. Och även om de kom till en annan stad, en annan synagoga, så var ju allt välkänt och tryggt. Det var samma ordningar där som de kunde. Det var samma slags människor som samlades. Men så i det sjätte kapitlet så ändras scenen totalt. Jesus hade gått upp på ett berg för att be. Och efter det så hade han bland sina lärjungar utvalt 12 som han kallade apostlar. Och sen hade han tillsammans med sina lärjungar gått ner från berget ut på en vid slätt. Och vad såg de där? Där var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket försökte röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Och det här är första gången som Tyrus och Sidon nämns här i Lukas evangelium. Och det var en trakt vid Medelhavet som i huvudsak var befolkad av, hade en hednisk befolkning. Så den här begränsade, trygga synagogan, den låg nu bakom dem. Och så bredde det ut sig en slätt framför dem, en stor slätt. Och där var massor med människor samlade av olika nationalitet och olika bakgrund. Och de trängde sig på för att bli betjänade, för att få hjälp. Jesus hade i och för sig gett lärjungarna en föraning om vad som skulle komma när han kallade Simon, Jakob och Johannes. För det började, när han kallade dem så började ju med att han gav dem en så stor fångst fisk att näten höll på att gå sönder. Och han sa till Simon, härefter ska du bli människofiskare, du ska fånga människor. Och den första lektionen som Jesus höll för sina lärjungar av vad det kunde innebära, det var nu när de fick se Jesus betjänar de här människorna av olika nationalitet, med olika bakgrund, på allt sätt, med olika saker som de behöver hjälp med. Och det här är väl också någonting för oss som, i alla fall som kyrka, att tänka på. Som enskilda kristna så får vi väl titta först där vi står och våra närmaste. Men som kyrka så kanske det inte är den trygga synagogan så att säga som är vår första målgrupp. Det blir ju lätt så att vi försöker vända oss till de som ligger väldigt nära oss när det gäller tro och värderingar. Alltså vi vänder oss till konservativa lutheraner med våra inbjudningar och tänker att de i alla fall kan vara intresserade av att komma. Den här scenen som vi ser i den här texten ger ju oss en annan vision för vårt arbete. Här är det människor som står långt ifrån lärjungarna, både när det gäller tankesätt, värderingar, traditioner. Och det är där den stora fångsten finns. Och Jesus säger ju på ett annat ställe också, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Så det går inte bara att se på vår närmaste omgivning och tänk, de liknar oss, de passar nog in här hos oss. De ska vi bjuda in. Det är inte där den stora skörden finns. Lyft blicken. När lärjungarna nu hade sett vilka som samlades till Jesus och hur han betjänade dem, hur han hjälpte dem, hur han botade alla. Det här var första lektionen för de kallade apostlarna. Då vände han sig sen till lärjungarna och talade direkt till dem. Det här är ett direkt tilltal till lärjungarna. Och när vi hör det här direkta tilltalet till lärjungarna i fyra saligprisningar och fyra verop, då ska vi tänka så att det här är ju inte tillämpligt för andra, utan det är tillämpligt, det är ett direkt tilltal till oss också. Och med de här orden så vände Jesus totalt upp och ner på många vanliga värderingar. Här i världen så anser man ju inte att fattiga människor, hungriga, gråtande, hånade människor är saliga. Men det är den saligprisning som Jesus ger. Och inte heller anser man att rika människor, framgångsrika, mätta, glada, berömda, väl ansedda människor är olyckliga. Men det är ju det verop som Jesus ger, ve er. Vad är en saligprisning? En saligprisning, det är att man inte bara önskar utan man ger ett löfte, man överräcker en lycka. Och det kan vara en välsignelse som gäller det här livet. Det kan vara en lycka som lovas för det tillkommande. Och Jesus talar här om en lycka som lärjungarna ska få och de ska få erfara i himlen. Här i världen får de vara beredda på att vara fattiga, hungriga, sörjande och smutskastade. Men Jesus säger, gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. Så redan från början, innan de har börjat sin tjänst, vara aktiva i sin tjänst, så ställer Jesus fram det himmelska målet för sina lärjungar. Och detsamma gäller ju för oss. Direkt vid vårt dop börjar en ny vandring. Direkt vid vår omvändelse börjar en ny vandring i Jesu fotspår. Vi följer Jesus med himlen som mål. Och det ska prägla vårt liv och vår tjänst. I Filipperbrevet så uttrycker Paulus det här som ett sprinterlopp eller ett långlopp. Han säger, jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse i himlen i Kristus Jesus. Och det är så han lär oss att tänka. Och de fyra saligprisningarna, de matchas då med fyra verop. Och det här är varningar till lärjungarna. Så det är inte till världsliga människor. Det här är varningar till lärjungarna, och därför är det ju varningar också till oss. Vi blir varnade för att börja sträva efter pengar och egendom istället för att hängivet följa Jesus. Att det blir vår livsmål, det är det vi är ute efter, att få äta gott, att få underhållning, att få beröm av människor istället för att hängivet följa Jesus. Och det är så lätt hänt. Det är så lätt hänt för långsiktiga mål. De är som sagt långsiktiga, det är mycket konkretare att ta ett näraliggande mål. Och det är så lätt hänt att vi börjar jaga efter jordisk lycka istället för den sanna lyckan, saligheten i Guds rike. Så Jesu ord gäller inte bara apostlarna, det är lika viktigt för oss, det är lika viktigt för alla troende att alltid vara medvetna om vårt slutliga mål, Guds kallelse i himlen, vår salighet i himlen. Och i de fyra saligprisningarna så förbereder Jesus lärjungarna på att de kommer att bli hatade och förolämpade. Och det ser vi också i apostlagärningarna, vilket motstånd apostlarna mötte när de började sin tjänst. Och en människa som blir motarbetad, förolämpad, smutskastad, i det långa loppet börjar det tära, och det är en frestelse att ge tillbaka med samma mynt. De ska allt få känna på vad det här innebär. Men Jesus, han befaller ett helt annat beteende. Han säger, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Det är väl allmänt accepterat att det är inget fel att kämpa mot sina fiender. Fiender ska man väl kämpa mot, men man ska vara lojal och hjälpa sina vänner. På Jesu tid, så när de gick till synagogan, då fick de höra en undervisning som var, du ska älska din nästa. Och då menar man med nästan främst ens landsman. Du ska älska din nästa men hata din fiende. Och en extrem form av det här tankesättet finns inom islam, där man direkt uppmanar alla troende muslimer att terrorisera och döda de otroende och bekämpa kristna och judar. Nu sägs det ju att islam är fredens religion, och visst kan man hitta fredliga utsager, särskilt från Mohammeds första tid när han verkade i Mekka och ville bli accepterad. Men det här befallningen om att döda otroende och bekämpa kristna och judar, det är i den sista stora suran före Mohammeds död, det är hans testamente som han lämnar efter sig för sina efterföljare, och det är en krigsförklaring. Och vi får vara ytterst tacksamma att det är så få muslimer som bryr sig om vad som står i Koranen. I alla fall, för alla som följer Jesus så gäller någonting helt annat. Jesus lär oss att älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Och som Jesu lärjungar så ska vi se på vår himmelske far, och vi ska studera hur han behandlar människor. Så ska vi härma honom. Han är barmhärtig och god även mot otacksamma människor. Han är barmhärtig och god även mot onda. Han låter sin sol gå upp över både onda och goda. Han låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Och vi ska visa att han är vår far och vi hans barn genom att göra gott mot alla, även mot dem som behandlar oss illa. Och Jesus, han lovar en stor lön för alla som handlar så. Vi har i vår text två löften om lön. Det här innebär ju inte att vi blir frälst av våra gärningar genom att visa kärlek. Men Bibeln är mycket klar på den punkten, alltså när det gäller förtjänst. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Så vi ska aldrig någon gång sträva efter att få det vi förtjänat. Och vi ska aldrig någon gång be Gud, ge mig vad jag har förtjänat. För syndens lön är döden. Utan vi ska istället stå där, eller sitta där, de brukar ju sitta där tiggare med tom hand. Vi ska sitta där utan någonting att berömma oss av inför Gud. Och med tom hand ta emot frälsningens gåva. Och en gåva är ju alltid gratis och oförtjänt, för annars är det inte en gåva. Och därför går det ju aldrig att medvetet arbeta för att förtjäna en gåva. Då är det ju inte längre en gåva. Utan den lön som Jesus här talar om, det är ju en lön som kommer oväntat. Och den lön som han lovar, inte därför att lärjungarna har förtjänat något sånt, utan han lovar en lön av sin godhet. Lönen har sin grund i hans godhet och generositet. Och Jesus, han lovar den här lönen för att ge sina förföljda, motsagda och hatade lärjungar uthållighet när de blir förföljda för hans skull. Ni vet, ett barn förstår ju inte konsekvenserna av sitt handlande, och därför är det viktigt att föräldrarna är där i närheten och håller ett vakande öga på vad barnen gör. För annars kan det gå illa. Och det hör till mognaden att man växer upp, att man successivt förstår mer och mer att vad vi gör har konsekvenser. Och så försöker man undvika att handla så att det blir dåliga konsekvenser. Men alla smärtsamma konsekvenser ska inte undvikas till varje pris, det får vi lära oss idag. Utan Jesus har kallat oss att vara hans lärjungar. Och innan han ens har börjat undervisa lärjungarna om vad de ska göra i sin tjänst, så förbereder han på att när de börjar så kommer de inte att bli väl mottagna av alla. Och när vi vittnar för människor att deras enda räddning, det är frälsaren. Annars klarar de sig inte. De behöver Jesus mest av allt i sitt liv. Ja, då blir det inte väl mottaget. Det kommer att mötas med motstånd. Men den konsekvens som inte kan undvikas, den konsekvens som inte ska undvikas. Vår uppgift som lärjunga, vad är det? Jo, det är att frimodigt vittna om Kristus och sen tåligt lida konsekvenserna. Och Jesus riktar vår blick till det himmelska målet, den sanna lyckan i Guds rike, för att ge oss uthållighet. En reaktion på motstånd, hat och förolämpningar, i alla fall om det pågår länge, det är ju att ge igen. Jesus lär oss idag att vi som Guds barn ska reagera på annorlunda sätt. Så när vi har med människor att göra, när den här stora slätten öppnas för oss och vi har människor där av olika slag, av olika nationalitet, av olika bakgrund, de kommer att behandla oss på olika sätt, så ska vår tanke vara en och detsamma. Den som Jesus visar oss, och det är kärlek. Och kärleken omfattar även de som reagerar negativt på att vi är kristna. Kärleken omfattar även de som möter de goda och glada nyheterna med motstånd. Och den kärleken visar att vi är barn till vår himmelske far. Amen. Låt oss be. Käre Jesus, hjälp oss att hela tiden ha den sanna lyckan i Guds rike som vårt främsta mål i livet. Hjälp oss att vi inte går vilse bland allt som vill locka eller hota oss till något annat. Hjälp oss att leva värdigt din kallelse så att vi ärar dig med våra liv. Amen.